Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur menscykeln eller olika preventivmetoder fungerar.
Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mensrelaterade besvär.
Hormoner diskuteras ofta i media, men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen. Och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en stärkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden.
Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar.
Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt med Babys podcast. Idag ska det handla om spiralinsättning i samband med kejsarsnitt. Hur länge har vi hållit på med det och vad är fördelarna med att sätta in spiralen när vi ändå har öppnat livmodern jämfört med att sätta in den senare? Finns det några nackdelar? Påverkar den återhämtning, amning och så vidare? Och hur gör man med trådarna egentligen? Allt det här och mycket mer ska ni få svar på. För vi har bjudit in en fin gäst som kan det här på sina 10 fingrar. I studion hör ni som vanligt Rebecka, gynekolog.
Och Karina, barnmorska.
Och våran gäst är Helena Kopp-Kallner, överläkare i gynekologi och obstetrik på Danderyds sjukhus och docent vid Karolinska institutet. Så häng med in i avsnittet. Välkommen Helena!
Tackar, tackar!
Och ni som är trogna lyssnare på Babys podcast har ju naturligtvis då hört Helena tidigare. Och säkert hört Helena i andra sammanhang också, eller hur? TV, radio, poddar och så vidare.
Men Helena, jag vet, vi jobbar ju tillsammans på Danderyd, du och jag. Och du var en av initiativtagarna 2019 till att, i Sverige ska jag säga, att när vi sätter spiral i samband med kejsarsnitt.
Ja, det stämmer nog, ja.
Men du, hur ser det ut i världen? Var fick du idén ifrån? Är det din idé från första början?
Nej, det är det verkligen inte. Det kan jag inte ta någon cred för. Utan det här har ju varit metoder som framförallt måste jag säga har använts i... det som numera heter lågresursländer, alltså det som förr kallades för u-länder. Det är ju då därför att man oftast har, i de länderna så har man liksom en chans på sig att göra någonting bra för kvinnan och ge henne ett preventivmedel. Man har liksom inte en jätteutvecklad mödrahälsovård och man har framförallt ingen utvecklad vård efter förlossningen, utan kvinnan kommer in på sjukhus, hon föder sitt barn och sen så tar hon sitt barn och så försvinner hon ut på landsbygden igen eller ut liksom i slummen i storstäderna eller vad det nu är. Och då ville man kunna ge kvinnor ett bra preventivmedel i samband med förlossningen, just därför att man såg att det här med att få täta graviditeter och framförallt då i samband med kejsarsnitt var någonting som inte var bra för kvinnorna. Så att helt enkelt för att kunna ge det man kallar för spejsa graviditeterna, att ge större mellanrum mellan graviditeterna. Man såg en stor vinst i det.
Och hur har det här liksom tagits emot i Sverige från 2019 när ni började på Danderyds sjukhus? Hur ser det ut i Sverige idag? Används det överallt?
Ja, jag tror faktiskt att det används på de flesta förlossningskliniker, även om det säkert är väldigt varierande grad. Vi använder ju ganska mycket på Danderyds sjukhus till exempel. Vi sätter in flera spiraler i veckan på våra kejsarsnitt. Ja, någonstans mellan kanske 20-40% av kvinnorna som gör ett planerat kejsarsnitt väljer att få en spiral insatt i samband med det. Och det tror jag är ganska mycket så att säga. Men det tog faktiskt emot otroligt väl måste jag säga. Det verkade liksom som att de flesta gynekologer hade ändå koll på att det här görs i andra länder. Man hade koll på att det ger... att det är lite komplikationer och så. Så jag tyckte nästan att det kändes som att så här, äntligen är det någon som säger att vi får göra det här i Sverige också. Nej, men lite åt det hållet. Att det var inte alls någon stor skepsis, utan snarare så emottogs, liksom, emottogs det med, ja, med nyfikenhet och en känsla av att det här skulle kunna vara någonting som är riktigt bra.
Och när tar man upp liksom den här frågan? Är det på mödravården redan när man börjar diskutera förlossningssätt, eller är det när man kommer på förlossningsplanering till specialmödravård till exempel?
Ja, alltså idealet tycker jag skulle vara att man tar upp det här när man har bestämt sig för förlossningssätt och när man vet att det kommer att bli ett planerat kejsarsnitt. Att då, ja, nu när du ska göra ett planerat kejsarsnitt, då vill vi prata om möjligheten att kunna sätta in en spiral. Låt mig berätta om liksom fördelarna med det för dig, om du är intresserad av den metoden. Det vore ju det absolut ideala. Men de facto så görs det inte så jättemycket, utan det är ofta vi då från sjukhusets sida som ringer upp patienterna och informerar om möjligheten i samband med att vi har ett samtal inför det planerade kejsarsnittet där vi frågar om kvinnan tycker att hon har fått svar på alla frågor och stämmer av liksom och berättar om hon kommer att få till exempel blodförtunnande mediciner och sådana saker efter förlossningen. Det här liksom inskrivningssamtalet är på Danderyds sjukhus numera inte så att kvinnan kommer till sjukhuset utan vi ringer upp och då informerar vi om möjligheten. Och då är det många som säger, ja just ja, det där, ja. Jo, nej, men det tycker jag låter bra, eller nej, jag funderar på det och det är nog inget. Men att det är ofta, tyvärr tycker jag egentligen, är först då som kvinnan fattar beslutet. Så att det optimala vore ju att det skulle ske tidigare, tycker jag. Men ja, det är som det är. Men det viktiga är ju att kvinnan får information och har möjlighet att fatta ett beslut, tycker jag.
Gör ett informerat val, helt enkelt.
Ja, det är det absolut viktigaste, liksom.
Jag tror att det där kan bero på att det är så väldigt djupt rotat i oss som jobbar i mödravården att preventivmedelsrådgivningen gör vi vid efterkontrollen. Jag tror att det kan vara lite liksom det här att vi måste ställa om tankeverksamheten då, att aha, men här kan vi ju ta det redan nu.
Ja, men exakt. Och det ska ju egentligen alltid göras innan förlossningen. Att vi måste ju ändra vårt sätt att arbeta i Sverige. Det är ju ett väldigt gammeldags sätt att arbeta som man har i Sverige, där man tycker att kvinnan ska komma på en efterkontroll och då är först ska man diskutera preventivmedlen. När vi vet att det är en stor andel kvinnor som inte kommer på efterkontrollen. Mm. Och då så förlorar man möjligheten att diskutera det här. Och dessutom så är det ju när vi har gjort en intervjustudie med kvinnor, och då upplevde många kvinnor att efter förlossningen så är det så fokus på barnet, att man har liksom inte fokus på sig själv och man kanske har, nu gäller ju inte det bara här kejsarsnittade kvinnor utan även då de som är vaginalförlösta, att man har avslag och man kanske har en bristning och så här, och att liksom idén om att liksom, nu ska min son ha samlag och då behöver jag ett preventivmedel, den tanken ligger liksom lite för långt bort. Och de flesta kvinnor säger ju egentligen att det är liksom i mitten av graviditeten som man skulle ha tid att börja fundera på det här. För då är graviditeten i ganska lugnt skede. Man har inte börjat kanske fokusera på förlossningen ännu. Den första tiden i graviditeten är över. Man har vant sig vid att nu är jag gravid. Och sådär. Och att då ta upp tanken på preventivmedel. Och det, när man arbetar på det viset, då ser man ju också att fler kvinnor faktiskt väljer att använda ett preventivmedel efter förlossningen. Det här är ganska svårt och prata om, och det blir väldigt polariserat märker man i sociala medier när man tar upp det med preventivmedel efter förlossningen. Det är en stor grupp kvinnor som säger så bara, ni doktorer och barnmorskor, ni vill bara att man ska börja ligga igen, liksom, att det är fokus på det. Och så är det ju kanske inte, tycker jag då, utan det är ju ändå så när man tittar på liksom en mängd, om man liksom tittar på 1000 kvinnor, så är det ju väldigt få av de kvinnorna som aldrig mer kommer att ha sex. Och väldigt stor andel av de kvinnor som har fött barn kanske inte vill ha ett barn inom ett år. Så de facto är det ju så att den stora majoriteten av kvinnor har ju faktiskt behov av ett preventivmedel även efter en förlossning. Men vi vill ju att sex ska vara någonting som ska vara kul och roligt, någonting som man ska vilja ha. Det är ju det vi eftersträvar inom vår specialitet. Inte att man ska ligga till varje pris och då ska man prackas på ett preventivmedel. Det tycker jag är ganska självklart på något vis. Att vi gynekologer inte och barnmorskor inte tycker så. Utan tvärtom. Vi vill att sex ska vara kul. Någonting man ska vilja ha, för att det är så bra och roligt och skönt och så liksom.
Men det här tänker jag också, Helena och Rebecca, det här är ju ett erbjudande som man ju gör vad man vill med. Man kan ju tacka nej om det inte känns bra. Men det är väl fantastiskt att det finns ett sånt erbjudande. Men fråga till dig, Helena, också, passar det särskilt bra för vissa att få den här spiralen insatt under själva kejsarsnittet?
Ja, det tycker jag absolut att man kan säga, att det finns grupper där det passar särskilt bra. Framförallt då för de som till exempel har haft medicinska komplikationer under sin graviditet och har verkligen behov av att kroppen ska få återhämta sig. Till exempel att det kan vara farligt med en graviditet för nära inpå, så att säga. Sen är det ju så, efter ett kejsarsnitt så rekommenderar vi ju faktiskt att man inte blir gravid direkt efteråt, utan det ska ju gärna gå 6 månader innan man blir gravid igen. Och det är ju för att kejsarsnittet ska hinna läka ordentligt. Och har man haft flera upprepade kejsarsnitt, då kanske man till och med avråder från fler graviditeter överhuvudtaget, just på grund av att det kanske har varit mycket sammanväxningar eller annan problematik under själva operationen som gör att man helt enkelt bör undvika en graviditet under åtminstone ett tag, eller kanske för evigt, som sagt. Och då erbjuder vi då spiral som är ett oerhört effektivt preventivmedel just för att undvika en oönskad graviditet. Vi erbjuder ju faktiskt också steriliseringar i samband med vissa kejsarsnitt, just för att undvika då att man drabbas av en oönskad graviditet som kanske kan leda till, alltså, fara för kvinnans liv i värsta fall. Så att absolut att det finns vissa grupper. Och sen tycker jag förstås att även bara att det faktum att man tycker att jag har fött mina barn färdigt, jag vill inte ha fler barn, det är ju ett jättebra skäl att välja en hög effektiv metod. Kvinnor som kanske också har upplever vaginala undersökningar som väldigt svåra och utmanande, kanske smärtsamma. För det är ju så att sätta in en spiral i samband med en vanlig gynundersökning, det innebär ju ändå en gynundersökning. Och här kan man då slippa att sätta in spiralen under gynundersökningen. Eller kvinnor som kanske har satt in en spiral tidigare och tyckte att det var besvärligt att sätta in spiralen, men man trivdes väldigt bra med metoden. De kvinnorna också. Så det här är ju någonting som man får liksom prata om och komma fram till och ge individuell rådgivning. Men spontant så är det väl de situationerna som jag verkligen kan tänka att här är det verkligen en fördel att sätta in spiralen under kejsarsnitt, när man har en bra bedövning. Det finns inga risker att den hamnar fel eller på snedden. Eller på snedden kan den ju för sig hamna, men det gör ju inte så mycket. Men framförallt då att den hamnar inne i livmodern och att det är helt smärtfritt att sätta in den. Det har ju avgörande fördelar.
Kan du berätta lite hur det går till när man lägger in den här spiralen?
Hur går det till? Nej, men man tar helt enkelt antingen kopparspiralen eller hormonspiralen. Och vi har ju mer och mer övergått till att faktiskt använda själva den införaren som kommer i förpackningen. till att sätta in spiralen. Så det blir helt enkelt så att man själva hålet som man plockar ut barnet igenom, som på fint språk kallas då för uterotomi. Själva det hålet som man plockar ut barnet igenom, där för man istället då in spiralen och upp in i livmodern. Och så lägger man spiralen där och sedan vänder man helt enkelt införaren och för ner trådarna i slidan så långt ner man bara kan. Så att det är inte mer avancerat än så. Och då gäller det ju då att man för ner trådarna så långt så att de sticker ut genom livmodertappen. Och det är ju det största bekymret så att säga vi har med den här metoden. Det är att trådarna inte kommer ner så långt genom livmodertappen så att de syns efteråt. Men då ska man inte vara orolig och tänka att det här är något allvarligt fel eller man behöver göra en operation och ta ut spiralen eller så. Utan trådarna är ju inte farliga i sig och det försämrar inte effektiviteten hos metoden. Utan då kan man ta hand om det där när man väl vill ta ut spiralen. Och ofta är det då ändå så att trådarna tittar ut senare så att säga. Så att man ska inte hetsa upp sig över att barnmorskan inte har sett några trådar, utan det vi gör då är att vi gör ett ultraljud. Vi tittar att spiralen sitter där den ska, in i livmodern. Och sedan så tar vi det där med trådarna när det är dags att plocka ut spiralen, vilket då kan vara om allt ifrån 6 månader till 8 år nu idag. Då. Alltså, den längsta spiralen är godkänd för 8 års användning nu. Så att,
men man gör inte så att man kortar trådarna, alltså man kan ju klippa av det här röret och korta trådarna direkt. För jag har haft några patienter i mödravården när de har kommit på kontroll där trådarna faktiskt hängt ut genom slidan och man tyckte att det var lite jobbigt.
Och det informerar vi ju om, att det kan vara så att liksom, känner man någonting som tittar ut där, då ska man ju liksom inte dra i de där trådarna för då drar man ju ut spiralen, det är jätteviktigt. Utan istället kan man liksom försöka pilla in dem liksom så. Som man, ungefär som när tampongtråden ramlar ut så kan man pilla in tampongtråden. Så det är ju inte farligt och det kan man göra. Det är väldigt svårt att avgöra exakt hur långt man ska korta trådarna. Kortar man trådarna så kan man inte heller använda själva införaren för framförallt hormonspiralerna för att sätta in den. Så det finns ju egentligen inga fördelar tycker vi att korta trådarna, utan det viktiga är att kvinnan får bra information om att trådarna kan titta ut och då kan man bara ta 2 fingrar eller 1 finger och peta upp dem lite grann så att de inte känns och det är helt ofarligt. Det är väl så gör man ofta utomlands också. Det är inte alltid som man kortar trådarna.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men Helena, där ska vi kanske förtydliga också att livmodern drar ju ihop sig också efter. För du har ju en stor livmoder under själva ingreppet vid kejsarsnitt som ju drar sig samman. Och i och med det så kan ju trådarna senare sticka ut längre. Det är kanske därför som de är längre från början behöver kortas efter en tid.
Man kan säga så här att alla trådar som ligger på helt rätt ställe kommer att behöva kortas. Det kan man definitivt säga. Och det är då olika beroende på hur mycket de tittar fram. Utan det optimala är ju att man har någonstans mellan 2-3 centimeter tråd i slidan som tittar ut utanför livmodertappen. Och det där kan man ju behöva ibland justera, ja, även hos kvinnor som liksom inte har fått spiral i samband med kejsarsnitt. På grund av att man känner trådar eller någonting sånt. Så det där ska man inte... Det är ingen stor dramatik i att korta trådarna, men det kan man säga att alla kvinnor som sätter in en spiral vid kejsarsnitt behöver gå och kolla trådarna, och de flesta behöver få dem klippta för att de blir för långa, precis som du säger Carina, för att livmodern drar ihop sig. Och det går fort för livmodern att dra ihop sig, alltså redan direkt efter förlossningen så blir ju livmodern otroligt liten jämfört med att ha haft en liksom 3-4 kilos kluns där inne, eller moderkaka och fostervatten och alltihopa. Så går ju otroligt snabbt för den att dra ihop sig. Och sedan tar det ju bara några veckor så att har livmodern återfått sin vanliga storlek. Och sedan blir den ju faktiskt mindre om man väljer att amma. För att amningen i sig gör ju att livmodern blir väldigt liten och tunnväggig. Och det är ju där vi kommer in på det här med fördelar med att sätta in spiralen vid kejsarsnittet.
Men du, funkar det både med koppar och hormonspiral?
Absolut.
Mm. Kostnad?
Du betalar för spiralen som du skulle ha gjort annars.
Mm. Så det vill säga för hormonspiralen men inte för kopparspiralen då?
Ja, det är ju olika i olika län, vet du. En del regioner tar ju faktiskt betalt för kopparspiral, vilket är en fullständig skandal. Så att du betalar det du skulle ha gjort i vanliga fall, kan man säga. Och för hormonspiralen är ju det runt 1000-lappen.
Mm. När ni ger råd då till den som har genomgått kejsarsnitt och fått spiral, när ni säger, liksom, när är det lagom att gå och korta av trådarna?
Är det liksom... känner man trådarna, då ska man ju gå direkt. Så det råder inget tvivel om, utan då tar man kontakt med sin mödravård och går direkt, så att säga. Annars brukar vi säga att efter 2-3 veckor, eller 10 dagar till 3 veckor, någonstans där. För då har ju livmodern verkligen återfått sin vanliga storlek faktiskt. Så snabbt går det.
Men jag tänker på risker här nu då. Och framförallt risken för att man tränger igenom livmoderhinnan, alltså perforation. Där i och med att livmodern är ju i ett annat tillstånd än vad den skulle vara när jag inte är gravid och föder barn. Vad är risken här?
Ja, precis. Alltså, det är ju just det som är det fina med att sätta in spiralen vid kejsarsnittet, därför att då har man ingen risk att man går igenom livmodern, för att livmoderväggen är så otroligt tjock. Så att det går i princip inte att gå igenom livmoderväggen när man sätter in spiralen. Man känner väldigt, väldigt tydligt, alltså ett massivt motstånd när man kommer till livmoderväggen. Och det är just det som är den stora fördelen, att det finns ingen ökad perforationsrisk då. Medan när man sätter in spiral, det vill säga postpartum, alltså efter förlossning, då finns det en ökad risk för perforation jämfört med om du sätter in den på en kvinna som då inte just har fött barn. Och det har just att göra med att hos då de kvinnor som ammar, för det här gäller under amningsperioden, så blir livmoderväggen väldigt, väldigt tunn. Många kvinnor har också en annorlunda smärtförnimmelse efter förlossningen. Man känner inte att saker och ting gör ont på samma sätt, vilket innebär att man ofta inte ens märker att man faktiskt går igenom livmodern och sätter in spiralen in i magen på någon. Ibland så upptäcker man ju bara det här när man liksom ska ta ut spiralen, så oj, det här finns det inga trådar. Och så liksom försöker man att fiska, och när man hittar ingenting, och så gör man en röntgen och så ser man att den här spiralen, den ligger inne i magen på kvinnan. Så den risken är förhöjd när man sätter in den, och den är ytterligare förhöjd om man sätter in den efter ett kejsarsnitt, just därför att man har ett R som det är lätt att man som är ännu tunnare då, så att säga. Så här gäller att man går till en barnmorska som är erfaren och som är van vid att sätta in spiraler efter förlossning, och som liksom verkligen är lätt på handen, så att säga. Och när man då sätter in spiralen direkt vid ett planerat kejsarsnitt, då har man inte alls den risken. Den risken är noll. Så att det är ju en absolut jättestor fördel.
Vad är risken att spiralen stöts ut när livmodern drar ihop sig? Jämfört med risken vid andra insättningar?
Ja, den är faktiskt inte förhöjd jämfört med i vanliga fall knappt alls. Och det har ju att göra med, och det är när man tittar på planerade kejsarsnitt då. Och det har ju att göra med att kvinnan har ju inte börjat öppna sig. Mm. Så att hon är ju inte mer öppen än så att säga i vanliga fall. Så att utstötningsrisken är någonstans där mellan 3-6%. Och det brukar man säga i vanliga fall också hos kvinnor då. Som, ja, alltså när man sätter in den fast det inte är samman med barnafödande. Att det är ungefär 5%. Så att utstötningsrisken, den är inte ökad. Det är väldigt bra. Ja, det skiljer sig väldigt mycket jämfört med att sätta in den efter en vanlig vaginal förlossning. Ja. Då har man ju en jättehög utstötningsrisk.
Ja, och det var det som var min nästa fråga. Finns det någonstans någon liksom rutin att man sätter in spiral efter ett akut kejsarsnitt? Jag tänker, då har ju verkligen livmodermunnen varit öppen och är öppen.
Ja, jag pratade faktiskt precis med, jag var på en kurs här förra veckan. Och då tydligen i Finland på vissa ställen så sätter de in den med vid akut kejsarsnitt. Men jag kan säga på rak arm att jag känner inte till några publicerade studier kring det. Mm. Och det tog det ju då, alltså just den här utstötningsrisken, den borde ju hänga samman då med hur öppen kvinnan är, hur öppen livmodertappen är. För där ser vi ju en väldigt stor, man ser ett samband med hur öppen livmodertappen är och hur stor utstötningsrisken är. Och det vet vi en del från när vi tittar på insättning av spiraler som görs efter en medicinsk abort då. Där man sätter in dem tidigt i graviditeten, om det är en tidig graviditet och man har gjort en abort menar jag. Så man är före vecka 9, då är utstötningsrisken väldigt låg. Sen sätter man in den hos kvinnor som har gjort en abort efter vecka 12, då är den högre. Men den är inte lika hög som när man sätter in den efter en förlossning, då är den högst så att säga. Mm. Så vi tror ju verkligen att den här utstötningsrisken hänger ihop med hur öppen livmodertappen är helt enkelt. Och det är väl egentligen ganska logiskt så att säga.
Det är väldigt logiskt.
Hålet som den kan ramla ut genom är större liksom. Ja. Så. Mm.
Risk för infektion, alltså man har ju alltid en risk att få en infektion i livmodern efter en operation. Har spiralinsättningen liksom tippat det åt något håll?
Nej, faktiskt inte. Man har aldrig kunnat se en ökad risk för infektion på grund av spiralinsättning vid ett planerat kejsarsnitt. Och det har ju sannolikt att göra med att själva spiralinföraren är ju steril. Så att man tillför inga bakterier där. Det skulle möjligen vara då att när man har liksom fört ner trådarna i slidan att man då drar tillbaka instrumentet upp genom magen. Men förr i tiden så hade vi också som rutin att vi man förde ner ett instrument i livmodertappen och vidgade upp lite. Det där har vi ju slutat med, det är väldigt gammeldags. Men vi gjorde ju sånt förr i tiden. Och när man nu har vi slutat med det för det är onödigt. Men det har ju inte minskat antalet infektioner. Så att sannolikt så är det ju så att liksom flödet av bakterier är ju så att säga neråt. Och man blöder ju ganska mycket i början direkt efter en förlossning. Så att man liksom sköljer ut de här få bakterierna som man faktiskt för tillbaka upp då.
Men Helena, jag har en fråga där. För att vi fick en följarfråga här. En kvinna som fick en hormonspiral under ett kejsarsnitt eller vid ett kejsarsnitt för ett par år sedan och haft småblödningar typ varje dag sedan dess. Det kan väl ändå inte vara normalt?
Ja, alltså dels så är det ju tyvärr så att ett fåtal kvinnor så är inte spiralen rätt preventivmetod att man faktiskt kan få så ändå. Det är väldigt, väldigt sällsynt. Men alltid när man har småblödningar på spiral, då ska man göra en ultraljudskontroll och titta att spiralen sitter rätt. Och sedan bör man också kontrollera för infektioner. För infektioner är ju vanligt att de ger småblödningar. Man ska också se till att man har följt screeningprogrammet för livmoderhalscancer. Jätteviktigt. Ja, det är ju de frågorna. Så att det viktiga är ju då, en vanlig orsak kan ju vara då som sagt att spiralen har halkat ner lite granna, ner i livmodertappen, och då reta där så att man får småblödningar. Och då har man också ofta samlagssmärtor faktiskt.
Mm. Så rekommendationen är att söka sin barnmorska eller gynekolog?
Ja, jag tycker man ska gå till en gynekolog, för man behöver göra ett ultraljud.
Mm. Men du, behövs det någon screening typ för klamydia inför insättning?
Nej, det gör vi inte på gravida faktiskt. Utan har man gått igenom en hel graviditet och varit symptomfri, då gör vi ingen screening. Det gör vi inte i vanliga fall heller när vi sätter in spiraler. Vi gör det bara på indikation, som det heter på läkarspråk. Nej, men vi gör det bara om det finns anledning. Och att kvinnan själv vill också. Så har man inte, liksom, har man flera olika partners, eller har man en ny partner, man har till exempel småblödningar, eller man har ont i magen, eller man har avvikande flytningar, då testar vi, annars testar vi inte.
Och sen är det här med om det påverkar barnet eller amningen, och det kan vi väl säga att det påverkar inte amningen.
Nej,
eller barnet.
Det gör det absolut inte.
Viktig,
det är vi helt säkra på.
Mm.
Påverkar varken barnets tillväxt eller amning eller någonting sånt.
Viktig information som sagt.
Ja, det är viktigt.
Men du sa det väl tidigare, men efter kontroll, i normala lägen, vad gör jag? När och hur? Vem besöker jag för att få det här kontrollen och återbesöket?
Ja, har man då fått en spiral insatt vid kejsarsnittet, då rekommenderar vi då en kontroll efter 10 dagar till 3 veckor. Alltså det är ju olika. Har man inga symptom och tycker att allting är toppen och fine, då behöver man ju inte springa på en kontroll tidigare än vanligt så att säga. Men just det här, för att undvika att man råkar ut för det här som Rebecka pratade om, nämligen att man, vad är det här för trådar som sticker ut här, är det fiffig liksom. För att undvika den situationen så liksom uppmanar vi då kvinnorna att söka. Och som barnmorska då tittar man in, och så tittar man att man kan se trådarna, och så tittar man då hur långa de är, och är de då 2-3 cm, då låter man det vara bara. Så att jag tycker inte att man ska börja dra i trådarna, det finns ingen anledning till det. Men är det då så att den liksom ligger som ett nystan där liksom inne, då tar man försiktigt tag i trådarna, och så klipper man dem så långa som man skulle ha gjort efter en helt vanlig spiralinsättning, det vill säga 2-3 cm. Och det är ju att spiraltrådarna ska vara 2-3 cm, det är ju just därför att de ska liksom lägga sig runt livmodertappen, så att man inte känner av dem, så att de inte sticks. Samtidigt så ska de ju då inte, som sagt, vara så långa då, så att man riskerar liksom att dra ut spiralen för att man liksom torkar sig då. Så att den optimala längden på spiraltrådar är ungefär 2-3 cm. Så det är mer märkvärdigt än så är det inte. Och är det då så att man inte ser några trådar, då ska man då skicka patienten på ett ultraljud då, hos en gynekolog, och titta att spiralen ligger på plats där inne. Och ligger på spiralen på plats där inne, då ska man bara låta det vara. Ibland så kommer det då på ultraljudet, liksom om det är någon som har en riktig sån här fancy-schmancy dyr maskin. Och så säger jag, trådarna ligger som ett nystan in i livmodern. Ja, men det gör ingenting. Det är helt ofarligt, och egentligen också ganska ointressant. Därför att är spiralen på plats i livmodern, då är det klart att trådarna ligger någonstans. Och då ska man alltså inte vara orolig för det, utan då vet man att spiralen sitter där, och det är den dagen som vi vill göra någonting åt spiralen, ta ut den för att man vill bli gravid eller för att man ska byta den eller byta metod eller vad man nu vill, då tittar vi då, och då har som sagt ofta trådarna ändå kommit ut, och annars så vet vi ju var trådarna sitter, och då kan vi fiska efter dem ganska enkelt faktiskt i de allra flesta fall. Man kan gå in med små, en liten borste till exempel, en sån som vi tar cellprov med, och gå in försiktigt i livmodertappen, precis som när man tar ett cellprov och så snurrar den, och då får man ofta tag på trådarna och så drar man ut dem. Så det där brukar vi gynekologer kunna lösa, tycker jag.
Mm.
Eller hur, Rebecka?
Definitivt. Funkar inte det heller, finns det andra
exakt
små
trick
som vi har, så att det...
Mm.
Jag tycker det är sällan som vi inte får ut en spiral.
Ja.
Det händer, men det är väldigt sällan.
Men Helena, det du säger att det här är en smärt- och riskfri insättning. Är det så vi kan sammanfatta det?
Ja, det tycker jag.
Och att alla patienter som ska genomgå ett planerat, ett elektivt kejsarsnitt ska bli erbjuden alternativet att få en spiral insatt.
Ja, det tycker jag absolut. Alltså, vetenskapen är ju jättetydlig att det här är bra grejer som vi ska hålla på med. Det är en enkel sak. Det är inte så att det fördröjer operationstid eller ökar komplikationsrisken eller någonting sånt. Utan det finns bara fördelar för de kvinnor som skulle vilja ha en spiral. Och det kan också göra att fler kvinnor väljer att få en spiral just för att man kanske inte tycker om gynundersökningar av olika skäl eller att man har haft en dålig upplevelse tidigare eller någonting sånt. Så det tycker jag absolut att det här är bra grejer och blir man inte erbjuden det här på den kliniken där man har tänkt sig att föda barn, då tycker jag man ska ifrågasätta det. För att vi har till och med filmer som ligger på nätet och man kan titta på Svensk förening för obstetrik och gynekologi på SFOGs hemsida sfog.se. Och där finns det liksom instruktioner för hur man ska göra och så. Så att det tycker jag absolut att man ska ifrågasätta och faktiskt säga att det verkar väldigt gammaldags att inte erbjuda det här. För det är så vi tycker faktiskt. Det här är självklart någonting som vi ska göra.
Men det är bra.
Vad säger du, Rebecka? Håller du med mig? Eller?
Ja, och jag säger, kan man sätta en spiral nerifrån, då kan man definitivt sätta den uppifrån.
Ja, det är ju betydligt lättare.
Det är väldigt mycket lättare.
Ja.
Så man kan inte skylla på det heller, att det
är
ett komplicerat ingrepp. Definitivt inte. Nej.
Och bra med den informationen som du gav, Helena, att när ni har lyssnat på det här avsnittet att ni också kan titta på de här videorna som finns då där ute och vi kan lägga med sidorna till dem.
Ja, de är ju ganska grafiska kan jag säga, det är liksom lite så här. Vi har både en video där vi gör på en tygmodell av en livmoder och sedan har vi också en bilder på hur det går till vid själva operationen. Och jag vet också att Instagram-kontot Kvinnokliniken har ju också gjort inlägg om det här. Som man också kan titta på om man vill.
Just det. Mm.
Då kan man välja sen om man vill titta på tygvarianten. Eller
exakt,
den.
Precis.
Det beror ju på vem man är som lyssnar. Vi har ju rätt många barnmorskor och gynekologer och obstetriker som lyssnar. Så att de kan väl gå in på de här riktiga
ja, absolut.
Äkta bilderna då. Sagt, de har väl sett.
Det här är inte rocket science. Alltså, det här är, enkla och bra saker att göra. Mm.
Bra sammanfattning, Helena. Tack för din medverkan. Tack för din information om spiralinsättning vid kejsarsnitt och då framförallt planerade kejsarsnitt. Ja,
absolut. Tack för att jag fick vara med och berätta om det här.
Helena.
Det är så viktigt att kvinnor får uppdaterad och bra information och rätt vård.
Håller verkligen med. Stort tack. Rebecka, du och jag är som sagt snart tillbaks. Varje vecka ett nytt avsnitt tills dess eller under tiden så kan ni titta in på vårt Instagram, ett babys podcast. Vi är snart tillbaks, ta väl hand om er där ute. Och det var det för idag. Ha det bra, tack och hej.
Hej då. Tack.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.